Välkomna till USA-bilspodden. Podden som till 100% fokuserar på svenskarnas ibland härliga, ibland dysfunktionella kärleksförhållande till USA-bilar. Här är era värdar, grundarna av klädmärket De Palma. USA-bilskonnoissörerna som tillsammans ägt över 100 jänkare. Kristoffer Sundlin och Peter Ponkan Kamersen.
Guess who's back in the motherfucking house with a fat mic for your motherfucking mouth. Nu har vi ju faktiskt löst problemet med mickarna.
Ja, ska du berätta för lyssnarna varför det låter bättre nu?
Jag förstår att du direkt vill hänga ut mig.
Ja.
Det som har hänt, det som har varit problemet här med det är så konstigt. Jag kan ju bygga en rodd nästintill från grunden upp, men jag kan liksom inte få till det här med ljudet.
Nej.
Problemet var att en av mickarna satt bak och fram. Jag tar fullt ansvar. Men nu är vi i alla fall tillbaks.
Till ditt försvar så kan man säga att fram- och baksidan på micken är identisk. Den enda skillnaden är att det sitter en liten prick,
ja, en väldigt
på framsidan prick på micken, som gör att man måste vara någon form av judofil för att förstå att pricken ska vara åt framåt. Varför står det inte front and back?
Exakt. Exakt.
Det hade du gjort på en amerikansk bil.
Ja, det hade du definitivt gjort på en amerikansk
bil. Så man ser åt vilket håll man ska köra.
Ja. Hur är det med dig?
Jag mår faktiskt väldigt bra. Nu är vi tillbaka. Eller vrålförkyld, men vi är tillbaka i Stockholm.
Ja.
Det var kallt på Gotland. Jag var ju tittade på en 74 Eldorado cab.
Ja, just det.
Den var lite risig.
Aha.
Ja. Det är en bra bil.
Ja. Jag trodde den var fin i alla fall.
Ja, jag vill ju ha den i bruksskick. Mm. Men när jag kom dit så... det var lite... för mycket, för att vara en rostfri bil så var det lite för mycket rost på den, om man säger så. Men jag vet inte, jag är fortfarande intresserad, jag ska kolla på två andra som är här i Stockholm.
Mm.
Så att snart ska det slås till på Eldorado cab, men det som jag också blir så här lite förvånad över, för han som säljer den på Gotland, det är ju en handlare.
Mm.
Det är en skön snubbe, riktig liksom sån där, han gillar USA-bilar, han får tag på roliga bilar, det ofta dyker upp liksom ganska udda bilar där.
Ja.
Sen är han ju Corvette-snubbe.
Mm.
Så att, och det har vi ju avhandlat vad han är för typ.
Mm.
Sen har han också ganska dålig...
Och vad hans fru är för typ.
Exakt. Och sen så skulle man kanske också, risk för att generalisera lite, men att han har ju inte jättegod smak.
Nej.
Men han får ändå tag på lite roliga bilar.
Ja.
Och när jag säger inte så god smak, det är att han är ju en av de där som köper krom för 100 000 och sätter på en Hummer H2 och tycker att den blir snyggare.
Ja.
Han har även en Chrysler 300 kombi, tror jag att det är, eller det var en Dodge Magnum, jag minns inte, som man har gjort som en LAPD. Och jag som gillar polisbilar får ju panik när det liksom, när han har bara dammat på så här, polis på en civilbil. Så det ser bara väldigt konstigt ut.
Men smaken är ju som baken.
Ja.
Hårig.
Och vilka är vi att bedöma smak?
Ja, precis.
Vi har inte gjort alla rätt alla gånger.
Nej, det ska gudarna veta.
Men hur som helst, så han var ju inte ens där när jag tittade på bilen. Men som tur var bilen öppen, så jag kunde ju göra en ordentlig granskning.
Uh-huh.
Men det jag har haft förra veckan var en intressant bilsäljarvecka. För jag har ju även min Lincoln Navigator till salu på Blocket.
Mm.
Och den är ju... löjligt.
Kolla, nu försöker du göra om den här podden återigen till en Blocket-annons. Att folk ska köpa bilar. Sen skulle du köpa, nu vill du sälja.
Jo, men jag måste ju finansiera de bilarna jag ska köpa.
Ja,
måste sälja. Men den är ju, du vet ju det, den är ju extremt fint skick.
Ja, det känns som att det är någon så här...
Det är några som har hört av sig.
Som har ägt den innan. Den är liksom löjligt fin.
Ja, men det är förmodligen en mormonpräst som har bara kört till och från kyrkan med den. Men... hur som helst, det är några som har hört av sig på den. Då är i alla fall en kille ringde, tokintresserad. Jag kommer på en gång och vill titta. Jag kan slå till direkt. Liksom. Så bestämde vi träff. Så dök han inte upp. Och så ringer jag upp honom. Och då så säger han så här, nej, men jag står här på fel adress. Och då tänker jag, men om han vet att han står på fel adress, varför står han kvar där?
Ja.
Så då var han såklart 45 minuter försenad. Kommer dit, kommer till mitt garage. Titta på bilen, är jättenöjd och tycker att wow, och den var till och med bättre än vad jag trodde, och fantastiskt och hej och hå. Vi skakar hand, han säger jag tar den, och jag tänker att wow, fan vad smidigt det här gick. Men det var någonting som gjorde att jag inte tog bort annonsen från Blocket.
Mm.
Jag vet inte om det var, jag får kalla det en magkänsla. Hur som helst, på tisdag...
Kan jag göra med att du har sålt typ 100 bilar på Blocket?
Ja, men jag känner till skojarna. Ja. Men, eller så är jag själv skojaren, det är därför jag känner igen dem. Men jag, tisdagen kommer, jag åker ut till Nacka, ska möta upp honom och ska liksom sälja bilen helt enkelt. Och klockan är 1:55, jag ska träffa honom klockan 2. Och jag börjar...
Ja, det var då du stack från jobbet, va?
Exakt, ja. jag försvann 3 timmar från jobbet, jag rekondade upp bilen, jag lämnade dessutom in den på morgonen på service, jag bytte alla oljor och allting, så jag ville leverera bilen helt färdig.
Mm. Så som man vill ha det själv.
Så som man vill ha det själv. När klockan är 3 minuter i 2 så börjar jag liksom ana ugglor i mossen och då dimper det ner ett sms. Hej, jag är i Sollentuna och håller på att sälja ett hus, så jag måste ställa in dagens träff. Och jag tänkte, det var inte dagens träff. Nej, du skulle komma hit och köpa min bil.
Inte sälja ett hus.
Så han sa, vi får skjuta upp det. Och sen så tog det typ 2 dagar. Jag frågade, vad händer? När kan vi ses? Och sen var det bara locket på från hans sida. Och det var då jag kände så här, men så här, liksom, så här gör man ju inte, tänker jag.
Nej, inte mot dig.
Nej, man blir sura gubben på något sätt. Mm. Men då var det någonting, det ringde en klocka. Därför att jag kände ju igen hans namn. För han heter... men det, jag kände igen det. Jag har hört det här namnet förut. Jag satte mig vid datorn och bara sökte min egen mailhistorik. Och då har jag en mailslinga på 11 e-mail från honom 2014 när han skulle köpa min Hummer H1-replika som jag byggde. När jag köpte en original Hummer H1-kaross som jag monterade på ett Silverado-chassi. Den skulle han köpa, han var tokintresserad, han var och tittade. Men då ser jag den här mailkorrespondensen. Sorry att jag inte dök upp, jag fick förhinder, kan du ses på onsdag? Du vet, det var bara så här krångel. Och sen så sista mailet, näst sista och sista mailet är från mig. Där jag frågar, hur vill du göra? Och då var det inget svar, då gick han under jorden där också. Och då tänker jag så här, den här snubben, han är förmodligen nästan notorisk åka och titta på bildrömmare.
Ja, men kan det vara så här, du vet, om man har liksom spanat in sig på någon bil som man vill ha, då går man liksom och drömmer om den och tänker så här, fy fan, jag har den och jag ska ge det. Du vet, det här arbetet innan, det här drömma om hur ballt och kul det ska bli, ja. Det är kanske hela grejen för honom.
Ja, och det går ut över oss som ska sälja bil. Ja. Hans hobby.
Exakt.
Men det stannade ju inte där. Det stannade där med honom, för nu är han avskriven. Mm. Men skälet till att jag säljer Navigaten är att jag behöver ju en lite längre bil. Det vill säga, jag hade en Escalade ESV tidigare. Mm. Det vill säga långa, motsvarande Suburban. Mm. Och jag behöver liksom den längden.
Mm. Köp en likbil då.
Ja.
Men
då ringde jag på en Ford Expedition EL, det vill säga långa versionen av Expedition. Mm. Det finns bara en till salu i Sverige, den står uppe hos... Det här är en seriös bilfirma som jag har kollat bil hos i massa år. Den sitter norröver. Mm. Och så ringer jag på bilen och frågar lite historik på den och de säger nej, vi vet inte, det är ett försäljningsuppdrag så vi vet inte så mycket om den. Och då gör jag en Carfax på den. Och då, man har ju sett så här roliga skräckexempel på Carfax, smällda bilar och allting. Men den här var ju lite värre, därför att den här bilen var baksmälld så illa så att det var ju en salvage title med tillägget unrepairable.
Oh, jävlar.
Det vill säga att försäkringsbolaget i USA löste in bilen som skrot. Sen har bilen exporterats som skrot till Estland och i Estland så är den då uppspacklad, lagad och plåtad och i ordning gjord och sen exporterats som en fräsch bil till Sverige. Och det här läser man, jag har verkligen inte stött på det här speciellt många gånger, men det är ändå...
Gud, det är precis den här typen av bilen som alla är rädd för att springa på.
Ja, och som också förstör för hela branschen. Mm. Men då blir jag galen såklart, för det var en sån vecka. Och så ringer jag upp till firman och säger så, du, jag vill bara att ni ska veta att den här bilen inte är bara en salvage title utan en skrotad bil som ni nu säljer. Om det är ett försäljningsuppdrag så tycker jag att ni ska ta bort den från sidan. Mm. Och då börjar han, då förstår jag att han känner till mycket väl vad det här är för bil. För då börjar han prata om att, jo men du vet, alla bilar från USA i stort sett är ju Salvage Title.
Men är det här en firma som jobbar med just USA-bilar?
Ja. Aha, okay. Men då blev det ju såklart någon form av, det brann i huvudet på mig. För det var liksom fel person att gå in i en sån diskussion med, kände jag. Men hur som helst, jag kollade precis nu innan vi klev in i poddrummet, bilen ligger kvar på annons.
Och
då tänkte jag utfärda en liten varning. Om det är någon där ute som är intresserad av en Expedition EL, så ska man kanske undvika någon som är skrotad. Men det, om priset är rätt, så är det klart att allting går att sälja. Jag ska villigt erkänna att även en skrotad bil som är upplagad på rätt sätt kan ju vara intressant. Men man vill ju inte betala samma pris som en normal skulle kosta.
Nej. Jag fattar liksom inte hur folk funkar just när det gäller... Nu var ju det här en firma, men ofta så här... När det framförallt när det gäller USA-bilar liksom, så har folk något så här liksom tvärtomtänk när det gäller hur man på mest effektivt sätt säljer en bil. Och det här är du jävligt bra på. För det är så jävla många gånger som man hör... Så här, man pratar med en telefon, den är skitfin. Och så kommer man dit och så ser det ut som att liksom Christer Pettersson har använt den som sommarstuga i 10 år.
Eller att någon har bott i den.
Ja, men precis. Eller liksom så är det en ganska fin bil, men de tar liksom bilder som gör att det ser ut som att den liksom har gått på raggen i Uzbekistan. Liksom. Varför man inte liksom...
Ja, men det är obegripligt. Eller att folk tänker så här, det här kommer jag undan med.
Ja, men jag kommer ju titta på det. Jag kommer se rosten.
Liksom. Och speciellt om man åker halva Sverige. Jag vet inte om du kommer ihåg, det här, fan är det här, det är 20 år sedan. Mm. Köpte jag en Chevelle 71 cab, blå, skitsnygg, svart inredning. Höll på, han satt i övre Kalix.
Eller det var
övre
Kalix. Sedan,
heter det övre eller över?
Över Kalix.
Över Kalix. Ja, det var skitlänge sedan. Men jag höll på att krångla med honom fram och tillbaka. Han skickade bilder. Jag tror han skickade fysiska, jag fick foton hemskickade i kuvert. Och det var så fin den där bilen. Jag var så ung och så sugen på att åka omkring nerkabbat. Så att jag slog till och gjorde en banköverföring och det var liksom, det var jättemycket pengar. Jag förträngt hur mycket det var, så det behöver inte ens fråga.
Du var som en sån lilla oskyldiga körgossen i typ ett katolskt skola.
Det var precis så.
Han bara, jag ska lura den hela 12-åriga Stockholm på alla hans sparpengar.
Det var exakt så det var. Och sen så beställde jag en biltransport för typ 7 lappar eller någonting sånt där, som åker genom hela Sverige. Kommer ner till Stockholm, jag står nere vid Norrtull och liksom hoppar förväntansfullt och liksom klappar händerna när jag ser långtradaren borta på E4. Och så kommer bilen fram. Och det är en helt annan bil. Den är rostig. Den har en stor, den har en liten kedjeratt istället för originalratten. Sätena är spruckna. Det sitter en helt annan motor i. Och dessutom helt fel förgasare. Så förgasaren stod ovanpå motorn, men förgasaren var inte ens fastskruvad på blocket. Fel fälgar. Och så var kabben sönderskuren med en kniv. Så det var liksom, det kom ner bara skrot. Och den rullade av där och jag kunde inte ens starta den.
Nej.
Så att den stod där i typ en vecka och fick 2 parkeringsböter. Och sen sålde jag den via Gula Tidningen. Och jag tror jag tappade typ 50 eller 60 lappar som bara försvann upp i rök.
På den tiden, fan, det var ju,
ja, men det var
fortfarande mycket pengar.
Det var allt jag ägde och hade försvann. Men jag polisanmälde honom och allting, men där också, han försvann under jorden. Han upphörde att existera. Idag kanske det hade varit lättare att hitta en sån där person, men det var en dyr lärdom. Och sen dess har jag inte gjort så många, i alla fall inte så dåliga affärer.
Nej, och det leder oss in på
Android.
Dagens första sponsor.
Ja. Nej, men av Stefan har vi ju, både du och jag, köpt väldigt, väldigt mycket bilar.
Framförallt
det. Men det som man vill åt, det är ju tryggheten. Så man känner att för alla bilar krånglar. Det spelar liksom ingen roll. Ju dyrare bil, desto dyrare problem.
Jag tycker det är lite synd, men Stefan sålde mycket äldre bilar förut. Nu är det ju mest nytt. Men alltså, om man liksom som jag då, när jag ramlade in i det här, man skulle köpa sin första jänk, att då ha någon som Stefan, det vore ju helt magiskt. Ja. Att liksom kunna köpa den där Chevellen om man vet att det funkar. Och man kan.
Men tänk, det var många år som vi var i händerna på nötter.
Ja.
När man, liksom, man verkligen inte fick den hjälpen man behövde.
Nej.
Och framförallt liksom bara konsult och tiden att så här, nej men felsök det där eller gör så där.
Ja.
Därför att det är någon som har rätt typ av kunskap och erfarenhet. Ja. Och ha blykoll på liksom gammal teknik.
Precis.
För det tycker jag är en viktig del, att det är både gammal och ny teknik man behöver ha koll på om man ska sälja bilar.
Mm.
Det är ju inte bara databoxar.
Nej, nej. Liksom.
Men sen har ju Stefan ett aprilerbjudande som löper på fortfarande. Det är väl någon vecka kvar. Och det är från Rickard på servicen, på verkstaden.
Mm.
Som lämnar man in bilen på en vårservice, så bjuder man på torkarblad. Och då behöver man gå in på webben på androidcars.se och gå in på, klicka på länken verkstad och fylla i vad man behöver. Och sen så tror jag även de erbjuder 10% rabatt.
Mm.
Nu kanske jag ljög. Vi får se.
Ja, nu får han lov att göra det.
Ja, nu blir det 10% rabatt.
De sa det i podden.
Men man måste när man ringer Rickard eller bokar den här servicen, när man väl kommer dit och lämnar bilen, då måste man smyga upp bakom Rickard tätt inpå och ska man viska ens öra: USA-bilspodden.
Ja.
På ett så creepy sätt som möjligt.
Ja.
Det är viktigt.
Ja.
Så att då får man utnyttja rabatten.
Mm.
Du, i förra avsnittet så teasade vi om att jag skulle berätta om det där dygnet när jag krockade en Dodge Ram 3 gånger.
Just det. Har det blivit dags för det nu?
Jag tänkte, ska jag dra den?
Jag tycker det.
Jag har lite ont i magen för att det väcker så mycket ohälsosamma minnen.
Mm, jag sätter mig till rätta och myser här nu bara, för jag tycker det här är så kul. För att det inte drabbade mig.
Jag minns inte riktigt när det här var, men jag tror att det var
10-12 år sedan.
Ja, men 2002, där någonstans.
Okej. Okay.
Jag ägde en Dodge Ram 2500, 1,5 hytt långflak, höjd, extra lysen, grillguard, den var svart.
V10-an.
Så den var ju liksom, det var den optimala bilen, bortsett från att när vi var lite fler så var det ju lite trångt i baksätet. Och det gjorde att jag, liksom, det gick och gnagde i mig att jag skulle behöva mer baksäte, men även flak.
Mm.
Och då var jag nere hos en handlare på Upplandsgatan och såg en helt ny, eller ett år gammal Avalanche. Och den var ju, det var ju gränspuck vad min ekonomi tillät. Men jag kände att jag måste ha en Avalanche.
Mm.
Den var ju kanske inte världens snyggaste bil. Men då var den ganska ball.
Ja, den var precis, den var annorlunda då.
Jag hade ju några år senare hade jag ju en 07 Avalanche precis när den kom.
Ja.
Med svarta lysen, svarta 26-tumsfälgar, svarta rutor runt om. Den var ju galen.
Ja, och den generationens Avalancher har ju åldrats lite bättre, kan man säga.
Ja, lite bättre i alla fall. Men de är ju tyvärr lite döda. Ja. Otroligt bra bil.
Ja.
Hur som helst, jag tänker jag måste ha den här Avalanchen. Jag sätter annons på min Dodge. Och det ringer lite löst folk och är intresserade, men rätt vad det är så hör av sig en kille uppe från Åre som har en eventfirma som säger så här: jag vill ha bilen, den är klockren, det är inga konstigheter, jag vill lägga upp en finansiering på den, men jag har inte möjlighet att komma ner till Stockholm och titta på den, så jag skickar min kompis med bilexpert så han får komma och titta på den. Dagen efter så kommer en kille med en jättestor magnet. Det var den här bilexperten. Mm. Och han gick i över Dodgen från främre kofångaren till bakre kofångaren. Det tog honom 1,5 timme utan överdrift. Han gick ju igenom varenda kvadratcentimeter på hela bilen. Jag har aldrig varit med om någon som granskar en bil så med en sån paranoia. Och bilen var ju i väldigt, väldigt bra skick. Så det slutade med att han anmärkte väl på att det fanns någon minimal repa någonstans. Men det handlade om det att han ville ju ringa till sin polare och säga så här: ja, jag hittar ju en del dolda grejer. Men det gjorde han inte.
Nej.
Men det var hans agenda i alla fall.
Mm.
Men så att då ringer han tillbaka och bekräftar: bilen är jättefin. Kunden då säger att perfekt, jag tar den. Vi gör ägarbytespapperna, lägger upp ett finansavtal till honom, en leasingkontrakt, och gör klart allting. Men bilen ska stå i mitt garage. Det här är torsdag, han ska hämta den på måndagen. Så den skulle stå liksom fredag och över helgen.
Mm.
Senare på kvällen så ska jag iväg och hämta lite extra hjul till bilen som ligger i garaget. Och då tänker jag liksom att det enklaste är att jag tar Dodgen, för då slänger jag upp hjulen så kan de ligga kvar på flaket sen när han ska komma och hämta den. Så jag åker ner från Odenplan ner på Sveavägen. Men precis när jag ska backa ut från rutan i garaget så backar jag in i väggen. För man behöver backa typ en meter och sen svänga runt, för ett så trångt, dåligt garage.
Ja.
Men då backar jag in i väggen, trycker in dragkroken. Och det var inte så mycket, men det var ändå tillräckligt mycket för att jag skulle få panik.
Och så det där hugget man känner i hela kroppen när man hör att bilen går in någonting den inte ska gå i.
Ja, när man backar in i någonting stumt.
Ja.
Då det...
Och innan man har kommit bak och sett hur det ser ut.
Ja.
Fy fan. Ja.
Men jag spräckte ju bara lite plast på själva dragkrokskåpan. Mm. Så det var inte så farligt. Nej. Men det var ändå en krock liksom, som gnagde i mig. Jag tror kroken blev lite böjd.
Mm.
Sen åker jag ner, kommer ner på Sveavägen, kör första rödlyset som är efter McDonald's där på Sveavägen. Står där och väntar, det är rött ljus och sen så slår de om till grönt och jag kliver på. Det är bara det att bilen framför mig som är en Skoda Octavia kombi väljer att stå kvar till min stora förtret, vilket gör att jag dammar in i den och ganska aggressivt. Det vill säga min grillguard krossar hans bakruta och trycker in bakluckan, i alla fall någon decimeter. Så att jag liksom, man kan säga att jag mosar den bilen.
Mm.
Så det jag ser, det är hur den Skådan liksom sakta rullar framåt med liksom en demolerad bakända.
What's left of it?
What's left of it? Det som min stressade hjärna registrerade, det var att shit, han är inget skattemärke. För det var ju på den tiden man liksom hade skattemärke. Så jag tänker att...
Ja, det fanns bara en typ av personer som inte hade det.
Exakt. Och ur den här bilen kliver två fullständiga sprutnarkomaner.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viska ut och röva.
Jag blev hälften rädd och hälften stressad och hälften, om man kan dela hälften på tre.
Ja, det går alldeles utmärkt.
och hälften uppspelt av att så här, det blev en sån skruvad situation.
Mm.
De började hojta om att jag skulle betala. Och det jag säger, och det är egentligen det enda jag kan säga, det är att liksom, jag kan betala, men jag kan bara betala det jag har på mig, för jag måste iväg.
Mm.
Och det, jag har 1000 spänn på mig, det är det enda jag har, det har jag i fickan. Och de blev så här, 1000 spänn, är du galen? Det här är ju 20 000.
Ja, det var det. Ja.
Och då säger jag så här, okej, men jag är ledsen. 1000 kronor, det är allt jag har. Alternativet är att jag ringer polisen nu så får vi göra ett skadeärende av det här. Eftersom jag förstår att deras bil är oförsäkrad. Och dessutom obesiktig.
Och kanske inte ens deras.
De kanske bara ville ta tillfället i akt.
Ja.
Och så håller de på att dividera och svetten rinner längs mitt huvud ner i kläderna. Jag är våt liksom i tröjkragen av svett.
Ja.
Och efter mycket dividerande så säger de så, okej, men vi tar den där 1000-lappen, men vi behöver inte ringa snuten, men vi tar den.
Ja.
Och så börjar jag gräva i fickan och inser att jag har inte ens spänt på mig. Den hade jag förmodligen tankat för utan att tänka på det.
Ta en rikskupong.
Så då får jag då åka till en bankomat med två stycken sprutnarkomaner, ta ut 1000 kronor, varpå de börjar hojta, men nu kan du ta ut mer. Och då försöker jag vara morsk och så säger, nej, men då ringer jag polisen istället. Nej. Ja, hur som helst, jag lyckades betala med den här situationen. Men det jag hade gjort på min egen bil, det var att jag hade tryckt in grillgarden kanske 5-6 cm och den främre stötfångaren hade liksom åkt in så att den linade liksom inte hjulhusen.
Det här är så olikt dig också.
Jag orkar inte tänka på det. Hur som helst, jag åker ner till en verkstad jag känner. De får fixa till dragkroken bak, de får vincha ut stötfångaren fram och grillgarden och vinkla upp det. De får göra en riktig raggarlagning liksom behind the scene. Det vill säga att kryper man under bilen så förstår man att här har hänt något.
Mm.
Men utanpå så såg det ganska okej ut. Jag åker tillbaka till garaget, parkerar bilen och känner så här, panik. Men jag kom undan med blotta förskräckelsen. Och sen blir det fredag och så kommer jag ner i garaget. Jag har hämtat avalanchen, hur nöjd som helst. Men jag inser ju att det är mycket bättre om avalanchen står på min plats och så kan jag ställa dodgen på en kompis plats som var bortrest. Så jag skulle bara byta plats på bilarna. Mm. Så jag hoppar in i dodgen igen och ska svänga runt. Men då får jag något släpp igen i huvudet. Så att jag då krossar hela flaket längs med en pelare. Så att, och flaket är ju nästan 2 meter långt på den där. Det var ju det långa flaket dessutom. Så jag trycker alltså in hela flaket någon dryg decimeter. Och alltså jag förstör hela vänstersidan.
Men bilen ville inte att du skulle sälja den.
Nej, den hade separationsångest. Ja. Det var väl, precis, ja. Det var det som hade hänt. Ja. Den, med näbbar och klor försökte den hänga kvar i mig.
Ja.
Jag kliver ur bilen, tittar på den där gigantiska plåtskadan. Sätter mig i bilen, åker ner till en lackkompis som då under fredagen, natten till lördagen får buckla ut, spackla och lacka om flaket.
Men alltså det slår mig nu att du åker ju inte ens runt, det här är ju inte ens din bil längre.
Nej, det är någon annans.
Nej, för du hade inte gjort upp papper alltid.
Jo, allt var klart, det var, jag ägde inte bilen. Nej. Men jag kunde ju inte lämna ifrån en krockad bil. Jag vet inte, det var ju liksom ett monstruöst arbete. Min lackpolare ska ha en stor eloge, för att bilen såg ju helt fantastisk ut sen på lördag eftermiddag. Och det gick liksom inte att se att den hade varit med en olycka om man inte hade gått över med en magnet. Som, men det hade han ju redan gjort. Ja, så att det var ju liksom passerat.
Så håll käften.
Så den såg hur bra ut som helst. Ja. Och då bara kände jag så här, nu kan ju inte någonting mer hända. Och då natten till söndag så blir det inbrott i garaget och så stjäl de bilen.
Jag tror att det var de där pundarna som kom och hämnades.
De ringer från polisen på söndag kväll. Jag har ju liksom ingen aning om att det var ett inbrott i garaget. Söndag kväll ringer de och säger att de har hittat min bil stående i en park, nerkörd för liksom en brandsluttning. Och de har förmodligen hoppat med bilen så att den är liksom ramknäckt. Så att den ser ut som en banan som har säckat på mitten. Och rep och jävligt, plus att de hade rånat en bensinstation, så det var ju en polisutredning och det var världens krångel. Och jag vet ju inte vad jag ska ta vägen, som jag ägarpapperna är inskickade, men liksom vad gör man i det här läget? Så då är jag tvungen då några timmar innan den här stackars ägaren ska komma och hämta sin nya bil som han älskar.
Ja, som han har sett och drömt om nu i 2 veckor.
Exakt, och förberett, och förmodligen som jag brukar göra, man har redan köpt på sig liksom 100 delar från eBay.
Ja, gått och sprätt upp i Åre och skrutit. Ja, snart ska ni se, grabbar, helvete.
Ja, jag ringer honom och berättar precis vad som har hänt utom det. Eller jag berättar ingenting om vad som har hänt utom det att den har blivit stulen.
Ah, vad sa han då?
Nej, han sa så här, jag tror inte det på vad du säger. Jag tror att du har sålt den här vidare till någon annan. Och då säger jag så här, nej men bilen är upphittad. Jag har liksom inte sålt den vidare. Men han bara sa så här, det är något skumt här, så han bara slängde på luren. Och sen så blev det världens soppa av att han skulle häva köpet, vilket inte gick att göra, och jag fick stå på mig, men det landade i att jag fick betala tillbaka hela hans kontantinsats till finansbolaget. Det var det enda jag kunde göra form av någon, vad man säger, hederskodex.
Ah.
Som gjorde att han kände att okej, men då går vi vidare. Sen fick han lämna in den på verkstaden, och så stod den på verkstaden i typ 6 eller 7 månader innan han fick den. Och under de här månaderna så fick han betala leasingkostnader för bilen löpande varje månad. Men han fick ju, det blev ju en rabatt på, jag vet inte, säkert 40-50 lappar eller någonting, jag minns inte exakt.
Ja, men ändå.
Det var jävla dåligt.
Alltså jag får sån panik när jag tänker på det där. Alltså om det skulle ha hänt mig. Jag skulle inte ha klarat av det där. Jag skulle ha bara satt mig i bilen och tänt eld på både mig och bilen.
Ja, men man får ändå tänka att det händer ganska sällan. Ja. Men jag har ju en till sån där grej när man undrar sig, varför försatte jag mig själv i den här situationen? Men det jag ska berätta när jag krossade en helt ny Range Rover Sport. Men
den är rolig.
Det tar vi vid något annat tillfälle. Ja. För det, man får sprida ut de här, annars framstår man väl som en fullständig galning. Klant. Du, Gasoline Magazine.
Mm.
Peter.
Det är en riktig kämpe det.
Ja, fan vilken klippa.
Ja, och det som, jag vet inte, vi pratade om det här om dagen du och jag. Hur det var när han drog igång Gasoline, det jag tror väldigt få vet. Hur han slet för att liksom bygga upp det den tidningen som vi ser idag. Han bodde mer eller mindre i sin van liksom.
Ja, men det var ju under den tiden när vi slet hund med De Palma. Mm. Och så att vi var ju liksom med från dag ett i Gasly. Det är ju därför vi älskar den här tidningen så mycket. Och, men också när man fick en sån inblick i hur liksom, Peter jobbade heltid på sitt jobb och trött och eländig, kommer in sent på kvällen och skiner upp och sitter liksom hela natten och jobbar med en tidning och får ihop det så, så fruktansvärt bra.
Helt otroligt. Han jobbade på något tryckeri innan va? Eller parallellt?
Jag tror det.
Jag tänker vad han har fått alla sina liksom grafiska design skills.
Ja, det han är ju, men vet du vad som en av hans större kvaliteter, det är ju bildretuschen, för att det är ju många av de här bilderna som, det är ju väldigt bra bilder i Gasly, men som är plåtade, men där friläggningarna, alltså man lägger på en ny annan bakgrund, så att det blir så här glossy. Det gillar vi, gillar glossy det saker. Det ska blänka.
Ja, ska det göra.
Nej, men det är det som du nämnde, det som vi pratade om häromdagen, det är att man ser hur mycket arbete det ligger bakom den tidningen.
Ja, och vilket genuint bilintresse det finns för, hos alla som jobbar där.
Ja. En grej som jag tänkte på, jag undrar liksom så här, som också man skiljer på tidning och tidning, men det som kan imponera på mig, det är hur Peter och hela redaktionen och alla frilansare och allting, hur de hittar de här galna bilarna i Sverige.
Jag vet.
Därför att det är så mycket barnfinds och bilar som liksom dyker upp från liksom ingenstans som de liksom nosar rätt på. Det är jäkligt imponerande.
Ja. Gå in på Gasolins hemsida och teckna en prenumeration om ni inte redan har gjort det.
Ja, gör det nu. Prenumererar du?
Ja, det är klart.
Ja, det gör jag med.
Du, vet du, jag tänkte att vi skulle diskutera, för vi pratar ju väldigt ofta om så här gamla klassiker liksom, och det är liksom det man läser om och sådär. Och då tänkte jag så här, om 30 år, vilka moderna bilar tror du, amerikanska då naturligtvis, kommer att vara klassiker då? Och vad är det som gör att en bil blir en klassiker?
Okej, säg ett årtal därifrån man får börja välja. Är det i år? Alltså från och med, eller är det från 2010?
Säg det från 90 och fram till nu då?
Ja, men det är ju 90, för fan, det är ju ganska länge sedan.
Jo, men det är ändå moderna bilar. Det är liksom inte liksom...
Det är en dålig era, ja, liksom 90-tals bilar. Jag tror ju att på något sätt en bil som kommer få en revival för att den var så annorlunda när den kom, det var ju Capricerna som med start 91. Alltså när
den, blev, jag, den som vi är,
både du hade ju 95 va? Det var 95-96 som du köpte va?
Den har du fan helt rätt i.
Den går att göra ganska modern fortfarande. Mm. Och jag tror ju att en mint condition Impala SS från typ 95-96 när den fick mittkonsol och golvspaken. Jag tror att de kommer kunna bli klassiker.
Jävlar vad länge sedan jag såg en sån nu. Man såg dem ändå.
De är ju borta eller så har de gått 35 000 mil. Och då, men en sån bil, det ser man ju lite mer i USA nu, att man gör så här total restomod på dem och petar i liksom nya motorer och så här. Men jag tycker de har någon kvalitet. Jag har haft ganska många sådana.
Ja, jag håller med dig. Jag tänker Vipern, första generationens Viper, just för att den var så jävla vulgär. Kanske inte nödvändigtvis så himla snygg, men den var ju liksom, det fanns ju ingenting som var lik den när den kom.
Jag är lite tvekis till om den kommer bli en klassiker.
Ja, tänk om 30 år. Ja, jag vet inte. Tiden får utvisa.
Jag trodde du skulle säga Pontiac Aztek.
Jaha.
Den där minisuven som skulle se ut som en äventyrsbil.
Ja, just det.
Med ett tält där bak.
Jag tror det var en sån. Som
blev vald till världens fulaste bil genom tiderna.
Undrar om det inte är en sån han har i Breaking Bad.
Jo, det är det. Ja, det är det. Exakt. Ja, den är briljant ful.
Du, en bil som, och det här, Dodge senaste monster. Dodge Demon.
Ja, Demonen.
Kommer det bli en klassiker, tror du?
Jag tror det. Jag tror att Demon, men jag tror framför allt att liksom Hellcat-produkterna kommer ju säkerligen bli samlarvärde på. Om man kan komma över en Hellcat som har gått liksom 2 mil. Mm. Någon som köper,
men blir en Hellcat en klassiker om det finns en Demon? Och blir en Demon en klassiker om de om 2 år släpper någonting ännu värre? Liksom?
Ja, men det är, nu det blir så det, på något sätt så det har gått nästan inflation i de här grejerna, så det har nästan blivit spekulativt, som liksom Camaron ökar ju i hästar mer och mer, men nu släpper de ju en Camaro med ett Firebird kit med liksom sådan Firebird front, guldörnen på huven,
precis.
Och 1000 häst.
Targa tak
och Targa tak och 1000 häst.
Fy fan.
Jag säger det en gång till, 1000 häst.
Jag säger det en gång till. Du har en annan bil här som är den bil som du och jag har skämtat väldigt mycket om.
Prowler. Ja, du ska visst säga det.
Ja, men den, tror du inte att den skulle kunna bli en klassiker?
Alltså, den är ju så brutalt märklig.
Ja.
För det är liksom, det är ju en fosrodd.
Ja, men den känns liksom som en bil som är liksom byggd för amerikanska vita män med liksom New Balance dojer och chinos och typ nedstoppad pikettröja.
Ja.
Som liksom, och misstag har blivit rika liksom. Och så har de typ alltid någon sån latinamerikansk eller en asiatisk fru. Som så här rent utseendemässigt typ skulle kunna vara deras morsa.
Ja, men, det är spot
men som on. Klär sig typ som deras dotter.
Ja, det är spot on. Där har alla prowlerägare.
Eller någon nyrik kantartist som precis har fått skivkontrakt. Skulle också kunna ha en prowler.
Men det var ju liksom, det var en konceptbil. Som,
var det Fos som ritade den? Förlåt.
Jag tror det. Eller, jag minns inte faktiskt detaljerna kring där. Antingen var det han som ritade den som ett koncept som de sen utvecklade själv och byggde klart.
Ja.
Eller så byggde de den så gjorde han en egen version av den som blev lite annorlunda. Jag minns inte exakt. Men det är ju någonting med den bilen som den här, vad fan hette den nu då? Den här skeva tvåsitsiga pickisen. Vad fan hette den?
Ja, den där, ja. Man ser ofta gula sådana.
Gula sådana, flaklock och Corvette-spis.
Fast SS liksom. Också, men vad heter de?
Heter den SST? SSR.
SSR,
ja,
just
SSR.
Den kanske snarare än Prowlen är en bil som en kantartist köper.
Supersport Roadster.
Aha.
Men den var ju så ful i nosen när de skulle göra något så här retro-utseende på den.
Ja.
Sådana där bilar förtjänar inte att bli klassiker.
Nej. Tror den blir det?
Jag tror att det finns många som köper den och tänker så här, det här ska bli en framtida klassiker.
Men det, som sagt, fula bilar kan ju faktiskt också bli klassiker. Så det är, vem fan vet om 30-40 år?
Ja.
En annan, 2017, Cadillac Fleetwood. Har du sett den?
Jag vet inte vilken du tänker på riktigt.
Nej, men det är en ny, jag vet inte, jag tror inte att det är en koncept. Jag tror att Cadillac släpper den här nästa år. Det är liksom amerikansk lyx när det är som bäst. Om inte du googlar den.
Mm, jag gör det nu.
Och jag uppmanar er som lyssnar att har ni inte sett den här så googla den. Jag saknar liksom full size alla 60-tal fast i modern tappning.
Men det var ju jag som tjatade om att jag gillar såna här landyachts och du bara nej, jag förstår.
Ja, men jag säger ju i modern tappning. Jaha, du vill ju ha en sån här med ett stort kohorn där fram på huvudet.
Ja. Ja, den här.
Är du med?
Ja, den här koncepten. Jag älskar den.
Ja, det är du. Är det?
Ja, den här kommer jag köpa på stående fot, men det här är det här är ju ett koncept. Jag tror inte de har släppt bilder på det, exakt hur den kommer bli. Men den är ju fyrdörrars cab.
Ja.
Med självmordsdörrar bak. Lite som Continental.
Om de bygger den där, den måste, alltså den där om 30 år.
Ja.
För det var liksom jänkarna inte tagit, den där tycker jag kan konkurrera med liksom Rolls-Royce Ghost nästan.
Ja, för det som Cadillac alltid har gjort fel, det är att de har tittat på, de har liksom på utvecklingsavdelningen på Cadillac, så har de, eftersom det här är grym inblick i, eftersom jag satt som marknadschef på Chevrolet och inom GM, så då sitter de i Detroit, så köper de in den dyraste Mercan, Maybachen 750 eller 760 till och med, BMW, och så benchmarkar de Cadillacen mot europeiska lyxbilar för att så här, vi ska ha lika bra inredning, vi ska ha lika bra det här, lika bra det här. Men det är inte en Cadillac kommer inte bli en ersättare för någon som gillar Mercedes S-klass. Utan en Cadillac är någonting annat.
Ja, men en Shake ska ju vilja ha en Cadillac.
Ja.
Det är där man ska sikta. Liksom.
Och det som 2017 Cadillac Fleetwood är, det är en äkta Cadillac.
Ja. Precis.
För Mercedes skulle aldrig kunna bygga en sån där bil.
Nej.
Och den är
där
så,
slår du fan huvudet på spiken.
Den är så vulgär.
Vad Cadillac var på 60, 50, 60,
ja.
Kanske 70-talet.
Det är en modern version av Cadillac 59an.
Ja,
med liksom de
exakt.
Största vingarna.
Ja, den är jättefin. Du, det här är ditt expertområde. Pickisar.
Ja.
Och då säger jag Ford Raptor.
Ja, Raptor. Ja.
Har den tillräckligt mycket karaktär för att bli någonting som folk vill ha?
Problemet med Raptorn är att den blev sån enorm försäljningsframgång, vilket i sin tur gjorde att nu när nya Raptorn kommer eller har släppts med nya fronten som är ännu snyggare och så lite mindre motor, då blir det ett dilemma i vilken bil ska bli en klassiker när man producerar liksom 800 000 ex av den. Jag har ingen aning hur många de gör, men
H1-an. Och det vi först, när man säger det, då kommer folk att säga, vad fan är du dum i huvudet, H1. Men anledningen till att jag tror att den kommer bli det, det är att jag tror att det kommer knappt finnas några kvar om 30 år.
Pratar om H1, i min värld så är H1 redan en klassiker. Men H2.
Nej, men förlåt, jag menar H2.
Det var det jag tänkte. Från början till slut så är det en idiotbil.
Ja.
Jag vet inte hur många jag har haft, 5 kanske.
Ja.
Men det är ju en bil för idioter.
Ja.
Av idioter.
Exakt.
Det är ju något så genuint korkat med hela den bilen.
Ja.
Men jag gillar ju den. Jag tycker att den är otroligt skön att köra. Den är skön i inredningen.
Nej, det är plastigt och skramligt.
Nej, men 08 kom nya inredningen. Det är fan ingen skillnad. Men den är ful. Men det går att göra en snygg H2.
Ja, det gör det absolut.
Men det är sån här, du måste liksom debatcha den. Du måste liksom ta bort grejer från
Exakt.
Den. Bort med alla fula element. Det är för mycket detaljer på den.
Men tror du att det ligger något i det jag säger att det inte kommer finnas så många kvar? Går inte de där på skrot nu de kommande 10-15 åren?
Det är som alla liksom franska och italienska bilar. Den går på skroten därför att det är liksom, det finns inget värde att behålla en sån bil som står för så mycket elände på något sätt.
Ja, det finns naturligtvis många fler och vi kommer säkert komma tillbaka till det här ämnet flera gånger längre fram, tror du inte?
Vi kanske ska ha någon sån här stående lista av vilka bilar man bör skrota omgående.
Ja, det är bra.
Men du, apropå skrot,
ja.
Kom du ihåg när vi åkte upp till Gene Winfield?
Ja. Det gör jag verkligen.
Det här gardet. Jag var uppe på ensam och jag minns inte om det var Grand National Roadster Show eller om det var på Mona Swap Meet. Jag minns inte riktigt. Då kom jag gående på den här utställningen. Det måste varit Grand National, för det var ju inomhus, slår mig nu. Och då kom Barris, The Ledslinger, Blackie och Winfield. Så någon till. Men du vet, det var liksom, det var som att det kom ett så här posse, ett gäng.
Fattar. Det fränaste
gänget där alla
satt i rullstol.
Ja, eller hade ena foten redan i graven.
Ja.
Det var ju liksom, det var som att här kommer liksom de här spöklegenderna.
Ja.
Men den som vi gillar bäst i det här gänget, Barris, var ju lite speciell.
Ja. Det var lite för mycket show på något vis.
Ja.
Inget ont om Barris.
Nej, men han som vi verkligen gillar, det är ju Gene Winfield.
Ja.
För att vi satt, jag vet inte vad vi var, om vi satt nere i Venice eller någonting.
Jag tror vi var i Venice.
Och så det här var en tidig morgon, vi hade käkat frukost nere på stranden. Och så tänkte vi så här, vad ska vi hitta på idag? Ja, men vi åker och hälsar på Gene Winfield. Det började att han är uppe i Mojaveöknen. Det tar typ 6 timmar enkel resa. Men det är ju inget problem när man är i USA.
Nej.
Därför att det är fyrfiligt. Man sätter sig i bilen, som alltid är stor och härlig och bekväm. Slår på farthållaren och så 6 timmar senare är man framme. Vi åkte i alla fall till Winfield. Heldagsutflykt. Kommer upp till hans skrotfarm. Det är ju mitt ute i öknen. Det ligger något gammalt järnvägsspår där bredvid.
Jag vet inte hur många gånger vi tänkte så här, men det här måste vara fel. För det var liksom bara väg, öken, öken, öken. Och sen helt plötsligt så ser man...
Ja, det var som en skrot.
Ja, en skrot, precis.
Ja, fylld med husvagnar. Och i varje hus... Lite som uppe på Kutens på Fårö. Det var liksom... Det var husvagnar där det bodde folk.
Ja, men jag tror aldrig jag har varit på en plats som liksom handlats mer så här USA-bilshistoria. Som, jag menar, inte Peterson Museum eller inte Barris.
Nej, det stod ju klassiker. Det stod ju bilar som man har sett i Start and Speed. Och det stod ju liksom så här gammelbilar som...
Och de stod ju så här... Bredvid en skrothög kunde det stå en bil som lätt skulle platsa på Mona i Japan.
Liksom. Ja, visst. Och de stod liksom på något sätt lite lämnade till sitt öde.
Ja.
Och så i någon container stod det som var öppen, så stod det halvt in, så stod den där lila, nej, den där gula Cadillacen med så tonad lack.
Ja, just
som man har vunnit
det.
Så mycket priser för. Och sen var det ju verkligen mycket udda människor som,
ja,
som
det,
jobbade där.
Först
du
kom
där.
In, då var det typ, mötte sådana en enögd hund med typ tre ben. Och sen ja, kom och det sen någon en gubbe med typ tre ögon ja. Och ett ben istället.
Han hade tagit ett av hunden. Det är så märkligt.
Nej, det var skumma typer.
Ett hundben hade han.
Nej, det var skumma.
Men det kändes som att de som jobbade för honom, det är folk som inte platsar någon annanstans i hela, på hela planeten.
Nej.
Där de fick en fristad. Verkligen, på så. Hans ranch liksom. Ja. Men han gick ju runt där och visade alla de här mörklarna han har byggt och liksom, han var otroligt öppen.
Ja.
Och sen så in,
och samtidigt så liksom laid back.
Ja, väldigt laid back. Ja. Han gick och var tyst liksom.
Ja, precis.
Vi gick och pratade och lismade och smörade
fjäskade.
På honom. Hello, sir.
Ja.
Nej, men, och sen så bjöd han in ju på en fika in till sin gamla husvagn. Och det, alltså, man ska ju inte baktala folk överlag. Men
nej, det var ganska snuskigt där inne.
Det luktade ju.
Det luktade blandning mellan långvård och smörgrop.
Ja.
Kan man säga.
Exakt så.
Ja, och lite vandervagn. Men det var mysigt.
Det var, ja, eller mysigt i fel ord. Men det var så här, varsågod, sätt er i min soffa. Och vi tittade på varandra och tänkte så här, sätter vi oss i den här soffan så kommer vi försvinna ner i någon sån här
ett parallellt universum.
Terror på Elm Street soffa liksom, ja, det bara sugs upp av döden.
Ja.
Och, men på väggarna runt omkring oss så hängde det liksom fullt med tavlor. Varenda tavla var ju packad med så mycket historik.
Ja, men bilder tagna på 50- och 60-talet. Det där som man liksom bara...
Man skulle vilja konservera det där hemmet.
Ja. Var man än tittade så bara... Åh jävla, kolla det där fotot. Och,
ja.
Hey, kolla där borta. Du vet, det var liksom bara häftiga grejer.
Ja,
fast...
Men det var också blandat med att... Wow, där står en pokal där han vunnit liksom 1958 vann det där priset. Men bredvid pokalen så står det en tom mjölkförpackning.
Ja, eller en tallrik med typ... två lager mögel ovanpå. Ja. Liksom. Ja, nej, men det var en väldigt speciell dag.
Ja.
Ja.
Så vi var ganska omtumlade när vi åkte därifrån.
Jag skulle ju uppmana folk om de har möjlighet att försöka ta sig upp dit.
Om man befinner sig i USA så behöver man kanske, då är det dags att åka dit.
Det var det, precis.
Vi åker till USA nu.
Ja, det gör vi.
Nej, det är inte nu, men om 2 veckor.
Om 2 veckor.
Nej, en vecka.
Nej.
Andra
vi åker inte nästa vecka. Det är
bara en vecka kvar.
Så nästa avsnitt kommer vi förmodligen sända från Texas då.
Exakt. Nu har vi ju fått till ljudet eftersom Ponkan har riktat mickarna åt rätt håll.
Ja.
Så vi inte pratar i nacken på folk.
Nej.
Men när vi är i Texas då kommer vi förmodligen spela in med lite annan utrustning.
Mm.
Vårt försäkringsbolag täcker inte nämligen våra mickar om vi ska färdas med dem.
Precis, eftersom de gjorde en diamant. Hörru, ska vi... knyta ihop säcken, tycker du?
Ja.
Det har varit ett bra avsnitt, tycker jag.
Jag känner att det här är väldigt roligt.
Ja, det är jättekul.
Vi har ju fått... Det är ju många som har hört av sig och...
Nej, men det är mest vänner, men vet du vad jag tänkte, Krik?
Det är inte jättemånga som har kritiserat oss så grovt. Det finns säkert folk som tycker att det här är världens sämsta podd.
Ja.
Det får vi leva med.
Ja, det finns andra poddar de kan lyssna på.
Ja.
Men det jag funderar på, om vi skulle kanske skaffa en mailadress dit folk skulle kunna maila om de har så här tips eller idéer på saker som de vill att vi ska prata om.
Ja.
Är inte det en ganska bra idé?
Det är en bra idé.
Ja.
Ja. Eller de kan ju maila oss. Det är bara gå in på hemsidan. Vi har ju en hemsida där
jo,
vi har
men det är drygt att få massa mail i våra. Det är bättre att ha en USA-pudde.
Nej, men jag löser det.
Ah, okay.
Gå in på hemsidan. Där har vi ett kontaktformulär under en länk där står kontakt. Vad ska vi prata om nästa vecka då?
Jag har ingen aning. Jo, jag tänkte faktiskt snacka lite om bildesign genom de olika årtiondena. Alltså 50, 60, 70, 80. Det låter flummigt nu.
Nej,
men
jag är helt med på ditt spår. Och vad som kännetecknar och varför bilarna ser ut på det sättet.
Exakt.
Intressant. För då kanske vi också kan säga lite om vad nästa stora trend kommer bli.
Det är målsättningen.
Ja. Och sen ska jag berätta om, eftersom vi har berört ämnet Hummer H2, så ska jag berätta när jag placerade en Hummer H2 i en Range Rover Sport.
Ja,
baklänges.
Ja.
Ja.
Så,
inför publik.
Ja. Hörrni, vi hörs.
Trevlig helg.
Hej.
Hej.